Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 226. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap, digitalt åtminstone, av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur står det till med er?
Bra, jag har en ny fräsch mikrofon.
Ja, nu är det både jag och Fredrik som har ny utrustning. Det var Max kvar, men han har andra sidan kråkorna som
kraxar eftersom jag sitter
och låda. Så att,
nej, jag tror detta är mobbing. Ni vill inte att jag ska höras.
Ja, nej, men vi tycker det är jättetrevligt med de här naturljuden. Jag tror att det uppskattas stort. Det var ju det också lite variation. Det har ju mest varit skator innan. Så att det är trevligt med en annan kråkfågel som kommer in.
Jag får en mikrofon som smänning om jag också, kan du väl säga.
Ja. Så vi jobbar, vi går sakta men säkert åt rätt håll.
Så småningom ska vi även försöka ta tag i innehållet.
Ja, men det är mycket svårare. Idag ska vi prata om de två matcher som Malmö FF spelade i förra veckan. Det vill säga 1-3 förlusten i playoff-matchen till Europa League mot Granada och 4-0-segern borta mot Kalmar i Allsvenskan. Och vi tar det här i kronologisk ordning och börjar med Europa-matchen som ju till vissa, eller ganska stora delar, såg ut ungefär som man hade kunnat förvänta sig, tyckte jag. Vad tyckte ni?
Nej, men det var väl det är väl som du skriver det. Jag tror dels man ska börja i den änden och säga att Malmö FF är väldigt bra 2020, men man är inte på riktigt, tycker jag då, på den Europanivån kanske ändå. Så man har varit, alltså, man har haft bättre lag tidigare år, eller bättre fungerande lag. Granada var väl mer spanskt än vad jag trodde. Jag tycker inte det var ett roligt lag att se, men jag har en känsla av att hade Malmö gjort två mål så hade de gjort ytterligare något. Hade de Granada på att göra fyra mål hade de gjort det. Det kändes som att de på något sätt hade fler växlar att ta av som så behövdes.
De var också väldigt bra på att spela utan någon växel överhuvudtaget. De spelar stora delar av andra halvlek i friläge, kan man säga. Ja, nej, men det kändes ju som att MFF, åtminstone efter att Ahmed Hodzic hade missat sin kvitteringschans till 2-2, sen den halvtimmen som återstod efter det, då förmådde inte MFF skapa någonting alls.
Nej, men det blir, hade Malmö FF spelat den här matchen mot ett lag som var motsvarande styrkemässigt neråt, så att säga, man får ju se Granada som ett starkare lag såklart, La Liga-lag som de är, så hade man ju tyckt att det var en ganska gedigen insats, samlad insats och odiskutabel seger någonstans, chansstatistiken till trots, just för att man kontrollerade matchen, man hade pekat på Europa, rutin och så vidare. Så det var konstigt nog, det var ju både klassskillnad och inte, så att säga. Någonstans är det ju de individuella misstagen som definierar insatsen ganska mycket, och det är ju att undvika dem som är att ha en hög Europaklass till stor del. Och jag kan tycka att det är mycket beundransvärt med att ta sig an matchen så järvt med ett ungt och ändå ganska offensivt balanserat lag som MFF gör, men om man tittar på den trebackslinjen som har spelat Europa League 2 år innan då. Om man skulle slängt in den med Rasmus Bengtsson och Behrang Safari. Skulle förmodligen inte gjort sådana misstag som både Knutsson och Erik Larsson gjorde då vid 1-0-målet till exempel.
Nej, det är väl där lite grann jag menar, just att MFF har hållit en annan nivå både där och sen har man då haft Marcus Rosenberg. Det är svårt att mäta sig med det här. Vi öser ju beröm över Annel och även Brorsson med all rätt så att säga, men de har ju inte den erfarenheten och den rutinen när det kommer till de här matcherna, så är det ju bara.
Nej, och det är inte bara, alltså jämför man med, om man går så långt tillbaka som gruppspelet i Europa League i fjol, så saknas ju dessutom Johan Dahlin, Fouad Bachirou. Det är väldigt många, väldigt mycket Europa-rutin som har försvunnit på det knappa året.
Ja, så jag har ju varit inne på det innan, och nu saknades ju dessutom Anders Christiansen från start, så att säga. Så det är inget konstigt att det blev som det blev, tycker jag då. Sen kan man, tycker jag, man måste kunna, vi kan ju liksom gå ner och analysera, det var ju markeringsmiss och det var slarvet av Knutsen i första målet. Malmö-spelarna halkade på ett väldigt märkligt sätt många gånger, och det straffade ju sig vid 2-1-målet när han trillar, och jag vet inte om Knutsen kastar sig eller han trillar. Så att det är precis som Fredrik var inne på, att individuella misstag har man ju inte råd med. Det är ju, egentligen kan man ju se, om man tittar tillbaka på, ända tillbaka till Salzburgsmatcherna, så är det ju MFF som har utnyttjat misstag i Europaspelet så att säga. Och man har inte riktigt den förmågan den här gången, utan man stod för dem själv. Sen jag vet inte, det är väl lika bra att reflektera över dem en gång, tycker jag, och det har inte med slutresultatet att göra, men Granada kommer aldrig någonsin att bli ett favoritlag för mig. Jag tycker att deras uppträdande må vara taktiskt och så vidare, men det är inte den fotboll jag älskar. Att se ett lag som från minut ett kastar sig och vrider sig i plågor och hojtar och skriker, och dessutom så satt ju då deras bänk så att säga på läktaren väldigt nära oss, och där satt alltså minst 20 människor som jag inte förstår varför de fick lov att sitta där. Och i 90 minuter eller 95 minuter sitter och skriker på alla domslut, står upp och gapar, och fjärdedomaren reagerar inte. Alltså jag tycker att det hör inte till, även om man säger att det är internationellt spel, så hör det inte till idrotten.
Men Fredrik, upplever du att det här var något att det var något extra på det sättet, eller är det för att det inte var någon publik som man upplevde det så mycket tydligare?
Det är ju svårt att säga. Jag tror att vilket sydeuropeiskt lag som helst som kom hit skulle uppträda på ungefär samma sätt. Men det blir väldigt tydligt när det inte är någon publik. Man ser ju liksom de här skriken, och alltså, det är inte alltid fantastiskt bra skådespeleri heller. Det är ganska uppenbart. Och någon gång så kan man ju också känna att domaren kanske skulle kunna kliva in och beivra en sån situation ganska tidigt i matchen och visa vad som är okej och inte liksom. För även domaren känner ju igen de här fallen liksom. Sen att det maskas och det tar tid och sådär, det är en annan sak tycker jag, för det har ju MFF gjort sig skyldig till i Europa ganska mycket också. Men just det där filmandet är ganska speciellt, och det är någonting som sporten skulle vinna rätt mycket på att man faktiskt får bort. För det är lite genant för fotbollen överlag. Det är inte så många andra sporter som håller på det viset.
Nej, men som sagt, alltså det här med maskningen, det kan väl då uttryckas som en del av spelet eftersom man inte har effektiv speltid. Så det är någonting annat. Men jag tycker att Granada uppträdde betydligt värre än vad många andra lag vi har sett här. Och jag vet ju också att spansk fotboll fick ju en minskning av filmandet när VAR infördes, men det verkar som att man har trillat tillbaka i det här igen på något sätt. Jag tycker som sagt det självklart borde domaren beivrat det. Och det är klart att det förstärks jättemycket av att det inte är publik, men på något sätt är det ingen ursäkt. Jag tycker att man måste ta det, men det har inte med matchens utgång. Eller?
Nej, det är lika bra att vara väldigt övertydliga där, att det var inte därför som Malmö förlorade.
Däremot så skulle jag vilja säga till MFF för det liksom, att jag tycker ändå att det är svårt, det är kanske mer av en känsla man får, men när MFF har klivit in i Europamatcher tidigare, alltså för att skruva tillbaka tiden längre, till att hela det här kvalet har visat på en sån här självsäkerhet i det mesta man gör. Det var inte så att MFF kom ut och kände som ett, vad ska man säga, som en mindre klubb eller som ett, liksom ett lag som är liksom, kommer där med mössan i hand och sådär, utan och det hänger ihop lite med den taktiken man har också, som Jon Dahl Tomasson ändå han viker inte från planen. Det känns som att det finns ett långsiktigt tänk i det han gör också. Sen så får man ju förstås agera olika för varje match som kommer och sådär. Man kan inte fräsa på med full press i varenda match. Men jag tycker ändå att MFF tar sig an matchen på ett modigt sätt och de vill kunna föra den. Och duellmässigt och även spelmässigt så är det inte bara så att man försöker söka toppanfallaren hela tiden för att man inte vill ha bollen i backlinjen, utan det finns en trygghet överlag i passningsspel och så vidare. Sen så går det ju lite för fort för vissa spelare ibland emellanåt, men överlag så tycker jag ändå spelet har utvecklats i Europa också. Det är viktigt att komma ihåg det, att och nu hade MFF inte marginalerna på sin sida, om man kan prata om det. Det handlar ju om att skaffa sig marginaler på sin sida, men tittar man tillbaka på Europa så har ju MFF också haft en god portion tur där det har behövts. Det hade de inte riktigt mot Granada.
Ja, men jag håller med Fredrik. Jag tror att det är viktigt att man inte glömmer bort de matcherna som spelades på vägen fram, där MFF verkligen städade av okej europeiskt motstånd i snabb rad. Och det kanske är på sin plats att förklara lite grann. Alltså, att Granada var osidat och fick möta det sidade Malmö FF, det är ju den enda lilla svagheten egentligen i UEFA:s system, som bygger på en femårsranking på Europaresultaten under de åren. Och där har ju Granada har ju aldrig spelat i Europa, så de hade inga rankingpoäng. De hade bara nationens poäng med sig, och det liksom räcker inte till för att bli sidat. Eller rätt sagt, det har ingen betydelse alls i den sidningen. De har bara betydelse i andra sammanhang. Så att det var ju en maximal otur för MFF att lottas mot ett lag som aldrig har placerat sig så högt i spanska ligan som man har kommit ut i Europa. För normalt sett är det ju samma lag som är ute varje år i de här ligorna. Och det är ju möjligtvis då en svaghet som kanske UEFA borde fundera på, att man skulle ta någon sorts hänsyn till nationens ranking också i sidningsprocessen.
Alltså just i den här playoff-lottningen till Europa League är det ju oerhört stor skillnad mellan de bästa och de sämsta lagen. I Champions League är det liksom lite jämnare kvalitet rakt över.
Absolut, jag ska ju komma ihåg att det var faktiskt så att det var ett mål som skilde från att Färöarna ett tag skulle kunna få in ett lag i gruppspel, och det säger ju ganska mycket. Då blev det ju Dundalk istället från Irland, och inget, det är ju jättekul att de är med, men det säger ju en del att Dundalk och Klaksvik från Färöarna kan mötas på samma villkor som MFF möter Granada. Det har liksom problematiken lite grann i den här sidningen.
Om man tittar på MFFs match då, hur...
Ska vi bara snabbt säga vilken grupp MFF hade fått? Om det nu...
Nej, vi kan inte säga så.
Därför nej, det går inte att säga så, men vi kan säga vilka Granada fick.
Därför att MFF hade hamnat i sidningsgrupp 3 och Granada hamnade i 4.
Ja, men precis. Nej, det blir, men man, ja, precis,
men
man,
spännande då.
Man bollar, gör det så enkelt för sig som möjligt. Nej, men det är klart det inte hade blivit samma. Men Granada fick PSV Eindhoven, PAOK och Omonia. Så var det
ganska
sagt.
Ganska hyfsat lätt grupp kan man tycka kanske.
Ja, det är inte möjligt där då. De har ju god chans att gå vidare.
Om man tittar lite mer på MFFs insats då, vad var det som... Alltså, vad hade MFF kunnat göra någonting annorlunda?
Det enklaste är väl att säga att hade Malmö FF inte gjort de individuella misstagen, så hade det blivit en annan match och andra möjligheter. Det är ju någonstans där de här matcherna kommer ner till ändå.
Ja. Alltså, vad man kunde gjort... släppt in 20 000 personer på matchen, så tror jag att det hade blivit en helt annan effekt av 1-1-målet till exempel. Där tror jag att MFF hade kunnat lyfta ordentligt. Liksom. Den frågan kommer ju alltid dröja sig kvar. Vad hade hänt om publiken varit på plats?
Och jag tror också att man måste säga det, för det är ju helt rätt. Det hade ju blivit en annan match med publiken på plats. Men om det hade varit så skulle Malmö åkt ner till Spanien och spelat också.
Ja, exakt.
I ett dubbelmöte, och då tror jag ändå att Granada hade vunnit i slutändan. Ja.
Nej, det är svårt att säga. Det är ju högklassigt väldigt mycket Granada gör. Det ska ju till något alldeles extraordinärt för att MFF ska vinna liksom. Och sen, MFF är ju... Alltså, man får väl säga att de börjar titta formen i allsvenskan förstås igen. Men samtidigt så var det ju... Det var liksom Anders Christiansen lite oflyt där då. Han är inte tillbaka helt från skadan. Isak Kiese Thelin inte riktigt där tycker jag mot Granada. Inte riktigt, vinner inte riktigt så mycket dueller som han behöver göra där uppe. Och det... Ola Toivonen får förstås inte missa det där flera. Jag tycker Ola Toivonen gör en bra match, men det är ändå så här, när den där chansen dyker upp, då måste den sitta.
Det kändes ju, alltså den generella känslan som jag satt med när matchen var slut var ju ändå, det kanske berodde mycket på att den sista halvtimmen var så oerhört tråkigt att titta på, men att det var inte jättemånga MFF som överpresterade. Det var inte så många som lyfte sig riktigt.
Nej. Nej, det var väl Anel Ahmedhodzic som stod för den, alltså den högsta nivån i matchen så att säga, bland MFF-spelarna.
Ja, han var väl bäst på plan skulle jag nästan vilja säga. Annars var det ju ganska stabilt, men inte ett lyft. Och ska man liksom lyfta blicken ytterligare, så det innebär ju att MFF förlorar en inkomst på närmare runt minst mer än 50 miljoner i slutändan. Men så det innebär att man inte gör ett bokslut som går jämnt ut den här hösten. Och samtidigt så är det något år man ska missa i Europa, missförstår man rätt, så du hade inte fått 35 miljoner i publikintäkter och du hade inte fått de här festerna under hösten. Så det finns ju den aspekten också på att...
Jag ville fråga vad ni tyckte också om, eller ja, tyckte om. Det var ju ganska tydligt att Anders Christiansen inte var redo för 90 minuter mot Granada. Tycker ni att det var rätt att börja med honom på bänken? Eller hade ni hellre sett att han fick spela från start och sen, för att sen bytas ut?
Jag tänker lite. Det var inte så att MFF tappade matchen för att Anders Christiansen spelade. Den levde ju fortfarande när han kom in. Så vi snarare när han byttes in som MFF tappade. Nej, så kan man inte säga. Men nej, det kan jag inte säga. Det är ju jättesvårt. Och det är ju värdelöst om det var så att han kanske bara hade 40 minuter ungefär i benen. Eller vad det blir, en halvlek egentligen blir det, för att han kom väl in i den 71 minuten, och lägger man till eventuell övertid då, så blir det ungefär 50 minuters speltid. Så att det är ju en dryg halvlek då som man bedömdes hålla. Och då, alltså, skulle man byta ut honom i paus då, andra sidan, det vet jag inte om det hade varit bättre.
Nej, det var nog rimligt att göra som man gjorde. Sen när man tittar framåt så var han ju mogen för mer speltid redan mot Kalmar, det såg man. Men det är klart att han inte var mogen för 90 minuter i torsdags.
Då lämnar vi Europaspelet för den här gången. Återkommer nästa sommar. Någon gång. och blickar inåt mot Allsvenskan. MFF vann ju i Kalmar med 4-0, och där skulle man ju kunna säga lite grann att, eller man skulle kunna tänka sig att Kalmar resonerar lite grann som MFF gjorde efter matchen mot Granada. Att ja, men vi var inte jättelångt ifrån, men det var, de var bättre på vissa saker.
Jag tyckte Malmö var bättre på ganska många saker om jag ska vara ärlig i den här matchen. Barometern var inte snälla i sina betyg av Kalmar efteråt. De gav målvakten en 3 och övriga spelare fick 1.
Ja, men de fick ju ingen straff.
Nej, det var inte helt så. Nej, men alltså, om man bortser från den situationen som vi säkert kommer att diskutera, så tycker jag att Malmö FF gjorde det dessutom väldigt bra den här matchen, därför att på ett energisnålt sätt efter torsdagsmatchen och är väldigt effektiva framåt den här gången.
Det var ju ett fruktansvärt väder i Kalmar, det måste man säga.
Va? Ja, det var ju det jag funderade på när man körde upp. Liksom, just en sån plan kan ju orsaka vad ska vi säga, mycket misstag, och det kan bli dråpliga dueller, men det blev det ju inte, utan det blev faktiskt en ganska normal fotbollsmatch på det sättet.
Ja, och man kan ju tänka sig att efter Europa-uttåget, att få den starten som MFF fick med Traustasons mål efter, eller i den 6:e minuten, det var ju precis vad de behövde för att liksom låta matchen sätta sig på något sätt.
Jag tycker också den här segern, man måste ju såklart ha i bakhuvudet att Kalmar inte är Allsvenskans direkt starkaste lag. Kanske snarare det svagaste. Men jag tycker här ser man lite effekten av Jon Dahl Tomassons spelidé. Det blir liksom en sån där Juventus och Bayern München seger liksom, att man nu har i och för sig de här två lagen kanske inte rosat marknaden i början av den här säsongen, men förstår liksom den typen av seger, att man bara går ut på plan och kör över motståndet. Att det är ganska odiskutabelt att man kan spela ett sånt anfallsspel som luckrar upp motståndet. Det är liksom, jag har lyft den här kritiken tidigare liksom, att MFF har varit dominanta och rejäla under de senaste säsongerna, men kanske inte kunnat luckra upp motståndet på ett sånt sätt så att man kan ändå stöka undan en match. Det här kändes ju klart i halvlek liksom.
Ja, när de gör 2-0 är det ju klart. Kalmar bjöd ju in lite grann genom att försöka pressa lite högre. Det var inte så mycket igelkott och bussparkering över dem som vi har sett andra lag.
Ja, men det finns en helt rätt att...
Ja, förlåt.
Ja, men jag tycker det finns en variation i anfallsspelet som jag inte riktigt har sett tidigare. Det finns en rörlighet och jag tycker att det finns en idé med laguttagningen i olika matcher. Det kan också... Till exempel att Adinalic startar på topp. Det är visserligen en fråga för att Thelin fick en smäll mot Granada och gick av. Men MFF får ett lite mer rörligare anfallsspel med Nalic mot ett sånt lag som kanske då... Nu backade inte Kalmar hem så mycket som man kanske hade förväntat sig. Men det var kanske det MFF trodde. Men att de blir lite mer oberäkneliga med en mer flexibel eller löpvillig anfallare och irrationell anfallare än med en target i en sån match. Istället för att liksom, som under Rössler i många fall, köra samma grundelva hela tiden och någonstans kanske blir lite förutsägbart, även fortfarande bra, men motståndarna vet vad de ställs mot, så att säga.
Det var bra också att de fick igång Arne Treustason. Jag tror det var väldigt viktigt att han fick göra ett mål faktiskt direkt, ett klassmål. Så det, man märkte på när man blev väldigt glad och lättad när han gjorde det.
Ett sånt där mål som är skönt att få, att få rulla in den, liksom placera in den istället för att det blir någon... Ja. Drömträff från 40 meter eller något sånt där. Att man får enkla mål.
Det är mer ett riktigt mål på något sätt.
Ja, men lite så.
Sen ska man komma ihåg, tror jag, att det är första gången på många år det antar när Malmö mött Kalmar. Framförallt att Viktor Elm saknas ju enormt i deras backlinje.
Ja, nej, det var ju... alltså, ja, så är det ju. Men det är ju samtidigt, man kan ju inte... Man kan inte göra mer än att spela mot det laget som står på andra sidan. Alltså...
Nej, så är det. Och ska vi då lyfta mittback igen på andra hållet, så Fredrik berömde Anel redan för Granada-matchen, men han gör ju en del väldigt fina prestationer även mot Kalmar. Han gör ett mål som i sig är väldigt nära mål, men det är liksom bra att han får in den. Och han har någon offensiv utflykt där han visar en enorm vilja att liksom leda laget och trycka på, och tycker att han börjar hitta tillbaka till sitt passningsspel också riktigt bra nu.
Det ska bli spännande. Alltså, det känns ju som att han nästan utvecklas för varje match man ser honom i, att han liksom växer hela tiden. Och det ska bli väldigt spännande att se den dagen, som nog inte är allt för långt borta, kanske nästa sommar, och det lär ju ryckas i honom redan i vinter, när MFF ska sälja honom. Vilket pris man kan... klubben kan trissa upp liksom. För om man tänker att det skulle varit en dansk mittback som gjort så här och skulle gått från Midtjylland eller från FCK, så hade de fått duktigt med pengar från honom.
Ja, det måste ju upp i regioner av inte slatta pengar naturligtvis, men spelarna där bakom. Jag tror risken är stor att han försvinner redan i vinter om han fortsätter så här under hösten.
Ja, och
det verkar ju finnas. Ja, precis. Manchester United behöver en mittback. Eller två.
Ja, men om man tittar på hur Premier League värvade nu under deadline day som var här i den femte, vad blir det? Igår till och med. Så det var inte så att de spenderade mindre pengar än tidigare. Corona verkar inte påverka de rika klubbarna på det viset. Men de är mer fattiga när liksom staten ska skänka ut pengar. Då behöver man dem verkligen. Men så att, ja, Zlatan-pengar. Det är väl inte omöjligt att Anel Akhmunovic kan gå för 80-90 miljoner.
Nej, jag tror tyvärr att Sverige som marknad inte når de pengarna. Men han borde ligga där egentligen, som du sa just nu faktiskt. Så är det definitivt. När vi pratar om mittbackar är det inte lika bra att vi tar det andra också då.
Jo, gör det.
Nej, men alla som har sett situationen Kalmar-spelare Isak Magnusson kommer i princip fri mot mål. Har Lasse Nilsson i hasorna som drar honom i axlarna, och jag tror att även han träffar honom med benen faktiskt när han springer på honom. Precis runt strafflinjen. För mig och för... Jag har inte hört någon som har sagt emot att det är en solklar friläge.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och det blev väldigt märkligt, för Bojan Pandić står väldigt bra placerad och alla kan ju missa, men han får inte hjälp från assisterande heller. Han dömer ju ingenting alls i situationen. Men det är klart, då står det 1-0. Och det är klart att en frispark alternativt rent av möjligtvis straff för MFF 10-spelare hade kunnat förändra matchbilden. Och man bör i alla fall betona att det var en märklig situation, och det var återigen en situation som VAR hade granskat och fattat förhoppningsvis rätt beslut.
Ja,
eftersom då direkt röda kort får lov att granskas i VAR.
Alltså det är väl det som hade varit den rimliga åtgärden. Det som händer inne i straffområdet är ju liksom egentligen bara en följd av det som händer utanför. Det som också jag tycker ser ut att hända i straffområdet, det är ju att Kalmar-spelaren lutar sig in och att Lasse Nilsson flyttar sig och att det är därför han faller. Just i straffområdet, så att säga. Sen så situationen i övrigt håller jag med.
Och det, man ska vara, jag säger inte emot, för jag har inte sett så många repriser så att jag ska vara för säker på om det skulle vara straff. Men när jag var på VAR-utbildning i Danmark så förklarade man också för mig att det är fel det här att tala om var situationen börjar vid strafflinjen, utan det är faktiskt var den slutar som är avgörande. Så att det är inte en självklarhet att bara få någonting påverkas utanför straffområdet att det inte ska bli straff. Men det är mycket möjligt att ni har rätt att det inte är straff. Men utvisningen tycker jag var väldigt solklar. Det var som sagt, jag hörde inte någon röst säga emot.
Apropå Lasse Nilsson så kan det vara värt att ta upp igen då att Rasmus Bengtsson, som ju var med i truppen mot Granada, inte var med i truppen i Kalmar. Och jag vet inte riktigt hur man ska... Ja, hur tolkar ni det som händer där?
Helt tyst.
Nej, men det är ju tydligt att det finns ju någonting som inte harmonerar mellan Bengtsson och Jundal Thomasson. Det går inte att tolka på något annat sätt. Jag kan inte påstå att Lasse Nilsson visar en sån fantastisk form så att Rasmus Bengtsson skulle vara chanslös att vara med i en trupp. Det finns ju någonting annat i bakgrunden här.
Man skulle ju kunna, om man är lite så konspiratorisk, och det tänker jag vara nu. Nej, men det har ju den här säsongen, det har inte varit någon nackdel att vara dansk i Malmö FF.
Nej, det är faktiskt
alltså sant. Christiansen är ju inget snack. Sören Rex har ju också varit jättebra. Knudsen har varit bra också, men han fick ju lite grann vänsterbacksplatsen innan han hade spelat den till sig, om ni förstår vad jag menar.
Ja.
Sen har han ju motiverat det liksom i efterhand med sitt spel. Och så då Nilsson som kanske har fått gå före i kön lite mer än vad jag tycker att han borde få göra i alla fall.
Ja, men det är väl som att Jonald Thomasson någonstans tog sig an Malmö FF utan att överhuvudtaget bry sig om vad som hade hänt tidigare. Han gjorde det förstås när han skulle matcha laget mot Wolfsburg. Vilket ju förstås är rimligt eftersom han hunnit lära känna spelarna. Men sen under hela corona-uppehållet var det som att han liksom bara rensade bort all statistik och såg vad som skedde på träningsplanerna och formade sitt lag utefter det. Och det är ju, kan ju vara vettigt också om man vill implementera en helt ny, liksom, helt ny, men i alla fall försöka göra någon slags renovering av lagets taktik. Och sen när Rasmus Bengtsson har kommit tillbaka, det är inte så att Jon-Dahl Tomasson har tänkt den här spelaren har spelat på en väldigt hög nivå tidigare. Det är kanske inte alltid man kan se på träningar vad man kan få ut max i en match liksom. Utan det vet man av att ha sett tidigare matcher. Men det är min förklaring till varför han och den linjen har Jon-Dahl Tomasson bara följt liksom. Han tycker att vi toppar allsvenskan med Frans Brorsson, Anne Lachmanovic och Lasse Nilsson på bänken, alternativet ibland istället för Frans Brorsson. Varför skulle jag ändra det? Det, någonstans där ligger han ju. Och...
Nej, men det är säkert så han har resonerat. Det kan vara ett starkt ord, men det blev lite historielöst av honom. Men då kan jag tycka att välja bort allt det som Rasmus Bengtsson har betytt, inte minst internationellt för Malmö FF. Och framförallt i Europaspelet i fjol, där han alltså var en direkt avgörande faktor att laget både gick in i gruppspel, för han gjorde många mål förra sommaren. Och sen att man presterar så bra som man gör under hösten. Så att det skapar ju en konstig situation i truppen. Nu kan man kan inte jämföra rakt av, men när det blev en liknande situation med Kari Arnason. Kan inte ens komma på vem som tränade MFF då. Men då såg man till att han blev såld under vintern när det var väldigt tydligt att han inte skulle vara aktuell, att han inte passade in i lagets spel. Men det har inte varit så enkelt att sälja bort Rasmus Bengtsson nu, men det blir väldigt, väldigt konstigt att ha en sån så erfaren spelare som aldrig får visa ens vad han går för.
Jag tror att det var när Magnus Persson hade tagit över. Anna som spelar ju i Champions League 2015 och sen vann han guld 2016 och sen lämnade Korn, och 2017 så försvann även Andersson.
Ja, och det var liksom han bänkades i någon träningsmatch och väldigt tydligt att Magnus Persson bestämde att han inte gillade den typen av spelare helt enkelt.
Jag tänkte på andra, och vi återvänder till matchen mot Kalmar.
Ja, vi kom långt ifrån den.
Ja, vi gjorde det där. Men där hamnar ju matchbilden, medgav ju att Tomasson lite grann kunde återgå till tidiga byten, flera stycken, och ge lite fler spelare speltid. Och det måste ju vara, även om det nu är ett uppehåll som stundar här i Allsvenskan, så, eller som vi redan är inne i, så är det såklart också nyttigt både för de som får vila och de som får spela.
Absolut, det är viktigt att så många som möjligt känner sig delaktiga. Så han kunde nästan byta ännu tidigare än matchen höll upp sig. Men det var ju bra att han gjorde tidigare byten och fick in så många han kunde på planen.
Jag tänkte också på det med Kalmars missnöje med domaren. Och det du sa, Fredrik, om förlorarmentalitet i senaste avsnittet, tror jag det var. Alltså Kalmar har ju haft domarna mot sig sen tidernas begynnelse, känns det som. Det är ju, jag tänker att man gör sig lite grann en otjänst när man förlorar så klart och på lite grann väljer att se problem på andra ställen än hos sig själv.
Ja, men det blir när man, ja, det går ju att hitta detaljer i varje match under en säsong. Som om det bara hade gått åt andra hållet, så hade vi kanske gjort ett mål där. Och då hade det slutat helt annorlunda. Det går ju bara, man kan ju titta på statistiken mellan Malmö FF och Kalmar. Det är ju, MFF är ju helt överlägset i stort sett varje parameter.
Alltså är det är väl lite... Jag tyckte Kalmar såg verkligen ut som ett nedflyttningslag. Och det kändes som ett nedflyttningslag efteråt när de pratade. Däremot så vänder jag gärna tillbaka till om vi ska berömma Malmö FF. Så med vinster i sådana här matcher på det sättet, det är så man vinner allsvenska guld, tror jag. Det är de här matcherna, att vi sopar Malmö hem de matcherna som man ska vinna, så kommer det inte vara något snack i höst, utan då är guldet hemma. Det gäller att inte snubbla på sådana här, och nu var det inte ens nära, utan man gör det på ett strålande sätt egentligen.
Ja, exakt. Det är ju... Ja.
Ja, och det blev det, i den omgången så var det ju också, blev det ju på något sätt ännu tydligare att av de möjliga fragment av utmanare som finns kvar så är det ju bara Häcken som överhuvudtaget skulle kunna ha någon rimlig eller inte rimlig har de inte heller ett långskott för att gå förbi MFF.
Ja, Häcken har ju ett ganska behagligt spelschema kvar. De har inga sådana dundersvåra matcher.
Anders Christiansen sa efter kalvarmatchen att tar vi 60 poäng så tar vi guld. Jag vet inte om han hade räknat eller inte, men det är ju helt sant. För Häcken kan inte ta mer än 60 poäng.
Nej, det är helt sant. Jag vet att folk har räknat på andra sätt att om MFF bara tar 7-8 poäng så krävs det liksom fortfarande nästan att jag tror Häcken behöver vinna 6 matcher och en oavgjord om förlust. Alltså, det är inte riktigt så mycket, men det krävs väldigt mycket. Så att Häcken är den enda utmanaren som är kvar. De andra, det finns ingen möjlighet att de andra kommer ikapp. Då ska det vara total kollaps och något lag går rent. Och det händer ju inte.
Nej, det är alltså 13, MFF behöver 13 poäng till av 21 möjliga som finns att ta. Och det betyder ju faktiskt att man kan åka upp till de här två konstgräsmatcherna uppe i Stockholm och faktiskt förlora dem.
Och det är de marginalerna jag tycker som är viktigt att man skaffar sig. Inte för att Malmö på något sätt ska gå ut med inställningen att förlora dem. Men det är ju där riskfaktorerna finns så att säga. De andra får man ju se till att sypa hem helt enkelt.
Jag kan ju påminna dig om att det var ju i helgens omgång så både Elfsborg förlorade mot Örebro och Norrköping förlorade mot Sirius. Apropå Sirius vill jag fråga, vad är det, nu har ju de helt klart en toppplacering inom räckhåll. Vad säger det om allsvenskan 2020? Säger det mer om Sirius eller mer om allsvenskan?
Ja, det säger nog mer om allsvenskan tror jag ändå. Sirius har gjort det bra, men normalt sett så ska ju något mer lag verkligen utmana där uppe i toppen av de stora klubbarna och de trupperna som exempelvis Hammarby ändå har haft och Djurgården så borde de ju vara på en annan nivå än vad de har varit. Och det är ju också någonting man ska komma ihåg i slutspurten här nu att när man pratar om att lagen är borta, det är ju vissa lag som möts inbördes. Alltså, till exempel så möts ju Häcken och Djurgården så att man kan ju säga att det är inte så att lag kan gå rent hur som helst i höger och vänster heller. Det var ett litet sidospår från Sirius, men jag tycker inte att det är ett jättestyrkebesked för dem. De har gjort det bra, men det beror nog mer på en svag allsvenska.
Ja, men det sa precis, håller med, men det säger mycket om Henrik Rydströms tränargärning tycker jag. Och ja. Denna Rydström som Kalmar inte tyckte var värt att satsa vidare på. Han har ju fått, Sirius spelar ju offensivt sett bland allsvenskans mest imponerande system också. Tycker att de är häftiga att se på. Det är liksom fart och fläkt i anfallet och de viker inte från den planen och så. Och det är väl också ett lite underbetyg till allsvenskan att det är så många som har svårt att stoppa dem i det. Det är liksom, det inte finns någon tydlig plan. Jag vet inte om det beror på att man inte har scoutat tillräckligt eller vad det kan vara. Liksom. För det går ju att stoppa Sirius. MFF visar ju det uppe i Uppsala trots att Sirius offensiv ställde till det för MFF också.
Ja, Sirius har ju ett par individuella spelare också som är av väldigt hög klass. Det ska man ju komma ihåg. Offensivt framförallt.
Om vi för sista gången idag backar till Kalmar-matchen så var det ju så att Berang Safari blev inbytt ett par minuter före slutsignal. Detta ett par dagar efter att han meddelat att den här säsongen blir hans sista. Både i Malmö FF och i de högre nivåerna i fotboll överhuvudtaget. Och med tanke på hur säsongen har sett ut och att hans kontrakt ser ut så känns det inte som någon överraskning att beskedet kommer. Men ändå ett väldigt känslosamt och ett besked som berörde ganska många MFF-supportrar, tror jag.
Ja, det verkar ju liksom, det verkar ju tagit i någon slags harmoni när man fick se den här filmen då som MFF släppte. Men det är ju inte riktigt så. Det är inte 100% glädje i det, är att han väljer att avsluta karriären nu. Man fick ju lite intrycket av att det här beror på att han har ont i kroppen. Och är trött på det. Man vill ju fortsätta spela.
Nej, det är klart att det här är känslosamt. Och det här är någonting som kommer att märkas in i MFFs omklädningsrum. Och jag tror att det är någonting som klubben kommer att få jobba ganska hårt med. Alltså först Marcus Rosenberg, sen Behrang Safari. I någon mån eventuellt Rasmus Bengtsson. Även om jag inte tror att hans roll i omklädningsrummet är lika betydande. Alltså som glädjespridare, som pådrivare, som entusiast. Har ju Behrang Safari betytt otroligt mycket sedan han kom hem. Mer än vad många kanske förstår. Jag tycker oerhört synd om honom att han skulle snubbla i cupfinalen och inte fick ta hem den där cuptiteln. Jag blev däremot överraskad att han körde ett år till. Jag trodde han skulle sluta med Rosenberg. Jag tror att han kommer säkert att jobba med Rosenberg på något sätt i framtiden. De är väldigt goda vänner. När man då inte får speltid så klart att det blir en väldigt konstig situation för honom.
Jag tycker också man kan slå ett slag för fotbollsspelaren Behrang Safari. Man lyfter ju ofta honom, liksom det här effekten han har på, ja, dels klubben Malmö FF. De har faktiskt haft ett ansikte utåt, nästan i klass med Rosenberg också, alltså i väldigt många aspekter. Men på fotbollsplanen har han ju varit oerhört, oerhört skicklig och viktig för laget sedan han kom tillbaka. En riktigt, riktigt fullblodsvinnare, användbar på många platser, pådrivare. Och kanske den klokaste spelaren i allsvenskan de senaste åren. Han är inte så snabb som han har varit, men har ändå funkat oerhört bra som ytterback. Står rätt och... liksom, det är som att han kan identifiera varje situation på en fotbollsplan och veta hur han ska agera i den. Han har ju liksom aldrig gjort egentligen en riktigt dålig match. Det kan ju vara något ingripande här och var som har varit liksom undermålet, men överlag har insatsen alltid varit väldigt högkvalitativ. Och även när laget haft sämre perioder så har oftast Behrang Safari kunnat peka på honom. Han har i alla fall gjort sitt. Kanske inte bidragit med flesta assist, men ofta varit den som har dratt igång anfall bakifrån. Liksom haft en fördelarroll långt ner i plan som inte ska underskattas när laget har byggt upp sina anfall. Men det blir ju så, man måste ju spela matcher, och får man inte spela matcher framförallt när man blir äldre så tappar man ganska fort, och det har inte varit samma Behrang Safari det här året som tidigare. Och det skulle jag nästan peka helt på, att det har inte egentligen med hans fysik gör, utan med att han inte fått spela. Nu, han ingår ju knappt ens i rotationen längre.
Nej, jag instämmer i allt du säger verkligen. Och, inte minst i Europaspelet har han ju varit väldigt värdefull under de senaste åren, när han med sin rutin har kunnat sätta stopp för betydligt snabbare spelare. Och, jag tror hans säsong hade sett helt annorlunda ut om han hade fått fler möjligheter, och han hade säkert kunnat prestera på en hög nivå fortfarande. Det jag hoppas, det är jag lite sådär, vad ska man säga, jag tycker om fina avsked och det är nostalgiskt. Jag hoppas man med FF ser till att även om det nu inte är publik på matcherna, att han får komma in i guldmatchen och bära kaptensbindeln i den sista matchen och var med och höja bucklan tillsammans med Anders Christiansen. Yeah. Jag tycker att Malmö FF måste visa honom respekten och ta ifrån Jon Dahl Tomasson det är ansvaret i det fallet, eftersom han gärna väljer danska lagkaptener. Inget ont i det, men jag tycker det är en självklarhet att Safari ska vara på planen när guldet hämtas hem.
På tal om när guldet hämtas hem, så är det ju den 22 november 2020, är det nästan exakt ett år sedan Zlatan Ibrahimovic gick ut med att han har blivit delägare i Hammarby. Och den 22 november möter Malmö FF Hammarby på bortaplan på Tele2 Arena. Och nu vet man ju inte hur poängställningen kommer vara, men mycket talar ju för att det faktiskt är en match där man kan säkra sitt SM-guld. Det finns en symbolik i det som inte går av för hackor.
Det är nog många supportrar som hade uppskattat att det säkrades där. Bra poäng där, Fredrik. Mm.
Jag tänkte säga att vi återkommer, men vi ska också beröra det faktum att Marcus Antonsson, som vi har pratat om tidigare, på mycket på grund av hans brist på speltid, nu har lånats ut till Stabæk i norska ligan. Och ja, vad finns att säga om detta beslutet?
Ja, det är väl ett rimligt beslut.
Bra för alla.
Ja, det känns ju så. Han fanns inte på plan när Stabæk föll mot Guillermo Molins Sarpsborg med 4-0 i helgen. Molin spelade fram till ett mål och startade i den matchen för Sarpsborg. Men Antonsson var inte med. Jag vet inte vad det berodde på faktiskt. Jag har inte
kollat. Nej, det kanske var lite för snabbt efter utlåningen. Men
det känns ju rimligt som det blev nu. Hade Malmö FF däremot gått vidare i Europa, så vill jag påstå att laget hade gått ut med en väl tunn trupp för att klara det spelet också.
Apropå Sarpsborg då, som numera tränas av Mikael Stare, så alltså, 4 mål i en seriematch, det kan inte vara igår som de gjorde det. Det måste vara Molins effekten. Ja, det blev 0-0 i hans första match, tror jag.
Ja, då var han bara in.
Han hade någon assist i alla fall.
Ja. Alltså ett mittenlag i Norge, är det alltså, ser ni det här som en utlåning som liksom som görs i hopp om att Antonsson ska hitta tillbaka till någon stor form, eller är det liksom ett första led i en försäljning?
Ja, det skulle det är så svårt, man har inte den insynen i just det, men det känns ju så. Det är svårt att se att Antonsson skulle prestera på ett sätt som gör att Jon Dahl Tomasson övertygas om att han ska ingå i liksom i någon slags rull, offensivt rull framöver i Malmö FF. Det har man kanske svårt att se just nu.
Ja, det var väl den nivån kanske man kunde hitta, och det tycker väl att det finns ju en rimlig möjlighet att han kan komma igång där borta, och det får inte minst för hans egen skull, och det är ju väldigt väl om man gör det. Mm. Apropå utlåning annars, så är det ju Håbo i Danmark verkar ju vara en succé. Jag tycker vi kan nämna det. Hugo Andersson startar, det är ju förvisso då andra divisionen i Danmark, men Hugo Andersson startar varje match, laget har börjat vinna. Amel Mujanic startar samma dag som han blir klar för dem, utan att ha tränat med laget, vad jag förstår. Blir utsett till matchens lirare.
Så att och där har får man i pris en slags back med öl. Jag vet inte om ni såg det. Eller inte en back med öl, utan en sån här lång papprad liksom, där det hänger kring lite olika ölsorter. Väldigt Danmark.
Limpa sig också.
Jag undrar om inte det tillmärkas öl i Hobo, vi gör det. Man kanske har hittat någonting där som en utlåningsstation som faktiskt kan fungera. Däremot om vi pratar om de här spelarna, så den som väl är verkliga dystra erfarenheten är väl Romain Gall, som är andra klubben nu utan att få speltid, vad jag förstår. Han finns ju i Örebro nu och får inte spela där heller.
Nu väntar som sagt då ett uppehåll som är nästan, som varar matchmässigt, det är nästan 2 veckor till. Malmö FFs nästa match är Djurgården borta måndagen den 19 oktober. Därefter väntar hemmamatch mot IF Göteborg, som faktiskt lyckades vinna en match senast. Det var inte igår. Så då får man ju räkna med att ganska många av de skavanker som truppen har dragits med är botade. Eller vad tror ni?
Jo, så är det säkert.
Johan Dahlin kanske, men
nej, Johan Dahlin
är övrigt.
Räknar bort, men jag tror inte det är det stora bekymret, utan det är det uppehållet tror jag kommer olämpligt för Malmö, som har svårt att komma igång efter uppehåll, inte alltid men ganska ofta, och har en match just borta på Tele2 där man har haft stora problem på senare år. Så att det känns inte som ett lyckligt matchval, och när vi sitter och funderar här nu på om man inte skulle försöka klämma in någon form av träningsmatch under det här uppehållet faktiskt. Jag har inte hört någonting. Det finns ju även en cupmatch mot Lunds BK som ska in, men där förmodar jag att Malmö vill ha bästa möjliga lag. Men det känns inte riktigt bra att ha två veckors uppehåll och ganska spela iväg på landslagsuppdrag. Eller ganska få att ta i, men det är inte så många som det var från ett år sedan. Så jag tror att Djurgårdsmatchen blir tuff.
Vi kommer att återkomma innan dess. Vi kommer med all sannolikhet att leverera ett avsnitt även nästa vecka. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 226 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.